Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han
kan det är dålig
bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Radio Play.
Idag exporterar Norge lax, olja, skam och Fredrik Skavlan. Men det fanns en tid då grannlandet närde en dröm om att bli en respekterad spelare på den internationella bilmarknaden.
Troll, som den norska bilen faktiskt hette, jämfördes med både Saab och Porsche och lanserades med buller och bång. Varför du aldrig har hört talas om den? Ja, det ska vi berätta om i det här avsnittet.
Välkommen till Misslyckade affärer. I poddstudion sitter Radio Plays kosegruppa. Jag heter Mattias Bergman och här mitt emot där också.
Vad fan är kosegruppa?
Har du inte sett Skam?
Norge, Norge, det är ett ruttet land. Norge, Norge, ett jävla rövarband.
Relationen mellan Sverige och Norge har alltid varit speciell. Vi har krigat både på riktigt till häst och i sportsammanhang med skidor. Norge var dessutom svenskt fram till 1905. Och så har vi förstås de frediga Norge-historierna. Nej, jag ska inte berätta än, utan det ska istället Albert göra.
Vet du vad norrmannen som blev skjuten i pannan sa?
Nej.
Det var nära ögat.
Jättebra, Albert.
Jag kan en till.
Jaså?
Varför har norrmännen snoppen i örat, tror du, Mattias?
Jag har ingen aning.
För att de vill lyssna på Kiss.
Oh, den var dålig.
Tack Albert, jag är väldigt stolt över min son som bidrar med detta. Men nu går vi vidare i historien.
Trots den norska oljerikedomen tycks många svenskar ha en lite nedlåtande attityd mot norrmän. Denna märkliga nation tycks bestå av människor som gör dåliga filmer, går på tur hela dagarna och som nästan, men bara nästan, kan prata svenska. Att en av landet Norges mest kända poeter och författare heter Petter Dass gör ju inte saken bättre. Vi svenskar tycker helt enkelt att vi är lite coolare och smartare. Men nu är det ju så här i sig, Skam är ju bättre än något svenskt ungdomsprogram.
Det finns en bra serie som SVT har gjort som heter Klassen, som är 10 minuters avsnitt om en svensk högstadieklass som min 7-åriga dotter är besatt av, som faktiskt är bra, men säkert inte lika bra som Skam.
Skam är ju för äldre, det är ju för tonåringar. Och sen Petter Dass då i all ära, men vad fan, Karl Ove Knausgård, alltså han är ju lika stor som Ingmar Bergman.
Honom väljer vi bort för att det ska passa vår vinkel lite bättre. Det har vi lärt oss som journalister.
Vet du hur mycket som finns i den norska oljefonden?
Det är ju så mycket pengar så att det är problematiskt.
8500 miljarder norska kronor.
Det är inte synd om Norge.
Nej, de har haft det bra tack vare oljan. Och tur är väl det, kan man säga, när vi pratar om dagens misslyckade affär. För att den svenska självbilden gjorde kanske att många rynkade på näsan här när nyheten om en norsk bilsatsning nådde Sverige på 50-talet. Vi hade då både Volvo och Saab i serietillverkning. Men de norska satsningarna på bilar, de hade floppat gång på gång, vilket vi ska återkomma till. För nu är det dags för norrmännen att ta revansch. Ingenjören Per Kolle Larsen ligger bakom projektet med den norska bilen. Han är agronom och har tillbringat många år utomlands, bland annat som dykare i Afrika. Hans bil får namnet Troll, vilket inte direkt väcker respekt i Sverige. Och ja, det betyder faktiskt samma sak på norska. Men du, Andreas, du vet inte mer om varför den heter Troll. Det är jättekonstigt.
Det är och förblir ett stort mysterium trots min research.
Men vi har då Saab Sonett, vi har Volvo, Amazon, vi har liksom Chevrolet och sånt. Mm. Hur kan man ens hitta på att bilen ska heta Troll?
Ja, det är inte det enda som är obegripligt i den här historien.
Okej. Ja, för innan vi fortsätter så kan det vara på sin plats att ta en titt på den norska bilhistorien. Kanske så var nämligen trollsatsningen dömd att misslyckas redan från början. Norge har nämligen ett uselt track record när det gäller just bilar. Och så har det alltid varit, vilket visar sig i dokumentären Drömmen om en norsk bil, som NRK, den norska motsvarigheten till Sveriges Television, har gjort. Detta trots att världens första bil faktiskt kunde ha varit norsk. Instrumentmakaren Paul Irgens verkar ha varit först på bollen. Han drömde om att bygga världens första motordroska till en utställning i Kristiania 1883. Kristiania är det som blir Oslo sen. Paul Irgens beskrivs som en liten beskedlig man med stort skägg. Och kanske var det hans blygsamhet som gjorde att norrmannen hade svårt att hitta finansiärer. En rik farbror i Bergen bestämde sig för att skjuta till pengar. Nu skulle Paul Irgens planer sättas i verket. Bilen började byggas men blev ingen succé. Norrmännen var nämligen skeptiska till denna nymodighet. Häst och vagn fungerade ju så bra. Varför skulle någon vilja ta sig fram i en automobil? En vagn som drevs av förbränningsmotor var för många norrmän en skrämmande tanke. Det verkade ju helt livsfarligt. Istället satsade Paul Irgens i slutet av 1800-talet på en ångdriven och framhjulsdriven buss. Den fungerade bra, men fick inte heller några applåder. Skeptikerna, säkert påhejade av vad den norska tv-dokumentären kallar för hästmaffian, ja, de menade att vägarna inte skulle hålla för ekipaget. Men 1895 skickades en delegation från Norge ändå på studieresa till Tyskland och Frankrike, vilket inte var någon liten sak på den här tiden. Där hittade man en bil som ansågs lämplig för det norska klimatet. Så den köptes in och började rulla på landsvägar i Gudbrandsdalen, där bland annat OS-staden Lillehammer ligger. Syftet var att frakta både passagerare och gods via tre rutter. Men lokalbefolkningen var fortfarande kritisk till det här med bilar. Kanske till och med skräckslagen. För redan året efter, 1896, då skickade tre bönder en skrivelse till länsmannen. De menade att motorvagnens verksamhet måste stoppas. Och det här lyssnade de norska makthavarna på. Hela avsnittet blir lite så här fluffigt av det här med Norge.
Jag vet. Det är en härlig stämning.
Nu bestämdes att automobiler inte skulle få härja fritt. De belades helt enkelt med restriktioner. I vissa delar av Norge förbjöds bilar helt eller fick bara köra om lyktorna var släckta. Allting är konstigt.
Allt är konstigt.
På andra håll bestämdes att bilar bara fick köras en gång i veckan. Och dessutom var en cyklist tvungen att utgöra ett slags förtrupp. Alltså för att varna andra trafikanter för detta märkliga vidunder. Alltså framför varje bil skulle det vara en cyklist.
Mm, som typ skrev så här: fara, fara, här kommer bilen. Ungefär som man idag har en förtrupp när det åker en sån här jättestor lastad... lastbil på motorvägen, så har man ju någon slags bil med stor varningstriangel som åker för och efter. Lite så tänker jag mig att det var.
Mm. Det var ju förutsett. Hastigheten på den här bilen, ja, det var under 10 km i timmen. Men i början av 1900-talet så tas det nya tag i Norge av mekanikern Marcus Hansen Fossum. Han drev en bil- och motorcykelverkstad i Kristiania och började bygga en egen bil. Det blev en öppen tvåsitsare med styrstång och tvåcylindrig luftkyld motor. 1905 sålde han den äldsta bevarade norsktillverkade bilen som har rullat på vägarna. Det här gav mer smak. Så 2 år senare byggde Fossum en till, men mer än så blev det inte. Marcus Hansen Fossum saknade både pengar och tillräckligt stor hemmamarknad för att kunna fortsätta. Och export var alldeles för stort projekt för honom. Man får ju vara ärlig här och säga att 1905, då har ju Henry Ford bara hållit på i 2 år med sin T-Ford, så att det är väldigt tidigt.
Han kunde ändå ha tänkt stort.
Ja. Men det fanns andra i Norge som var inne på samma bilspår. Som Norsk Automobil och Vognfabrik i Kristiania. Där byggdes under ledning av verksmästaren Oskar Engström både små och stora bilar. Och Engström visste vad han höll på med. 1903 hade han nämligen byggt en norsk motorcykel. Men att fabrikstillverka bilar visade sig vara något helt annat. Engström byggde visserligen en norsk bil med sufflett 1909, men satsningen kom av sig. Och när första världskriget bröt ut 1914, då fick Engström problem. Han importerade nämligen kylare, motor och rattar, och nu gjorde världsläget att det uppstod brist på sånt. Produktionen blev så försenad att när bilarna väl var klara hade utländska märken redan slagit klona i den norska bilmarknaden. Fabriken gick i konkurs och investerarna förlorade sina pengar. Det här avsnittet innehåller ju ett pärlband av misslyckade affärer.
Ja, det här är någon slags Norges greatest hits när det gäller misslyckade bilar.
Ja, grattis Norge! Ett land som vi älskar att driva med. Ja, vi är långt ifrån troll, för nu är vi på 1917, ser jag här. Mm. Inte heller de som jobbade småskaligt lyckades, som norrmannen Mustad. Han hade både idéer och pengar. 1917 lyckades han bygga en 10-sitsig bil med 6 hjul.
Ser helt sjuk ut.
Ja, du hörde rätt. Mustad tillverkade också en ensitsig bil, vilken såg ut som en hoptryckt Fiat och kallades för Egoisten. Men det blev bara ett exemplar och även denna satsning lades ner.
Ser lite ut som en del sån här som rullar i Stockholm idag, som är nästan som en stor go-kart där det bara finns plats för en. Vet du vilken jag menar?
En smart car.
Eller? Ja, fast det finns några som är ännu mindre som nästan ser ut som en sån här man kör på stranden med.
Ja, ja, ja. Är det den med...
Ja, precis.
Renault, den heter Twingy eller något sånt där, tror jag.
Just det.
Eldriven, tror jag den är.
Mm.
Just det. Mm. Om man skulle vara riktigt rättvis så skulle man egentligen göra en exposé över den svenska bilmarknaden på 1910-talet. Jag undrar hur mycket den skilde sig. Nåja. Mustads misslyckande hindrade inte andra norska entreprenörer från att fortsätta uppnå det som verkade omöjligt, att massproducera en norsk bil. Hans Christian Bjerring var en annan eldsjäl som hoppade på biltåget. Han byggde egentligen motorslädar, och eftersom de norska vägarna var så smala att bilarna inte kunde vara bredare än just en släde, så kom Bjerring på idén att på somrarna ersätta skidorna med hjul. Föraren styrde bilen, eller vad man nu ska kalla det här för, från baksätet med motorn mellan sig och passagerarna. Aha, så passagerarna sitter fram då.
Mm. Mm.
Patrioten Bjerring ville dock inte hamna i importfällan, så han satsade på pålitliga norska råvaror och byggde sin kaross i trä. Men inte heller denna satsning fick luft under vingarna.
En väldigt avancerad lådbil alltså.
Ja, just det.
Det här låter som någonting min svärfar, Snickarlasse, skulle kunna bygga.
Ja. Men 1928 då, ja, då ser det ut att lossna. För 1927 har ju Volvo kommit med sin första bil, Jakob. Ja, 1928 arrangeras en stor bilutställning i Oslo, där den norska bilen Geijer lanserades. Den kom ut på marknaden året efter Volvo, och nu skulle storebror Sverige få se vad grannlandet kunde. Visserligen liknade Geijer en Volvo, men omsättningen blev blygsam. Och det svensklingande namnet lurade ingen. Norge kämpade alltjämt i motvind. Samtidigt som Sverige nu hade imponerande industrier som kullagertillverkaren FKF, så var Norge hopplöst efter genom sin tillverkning av gärdsgårdar. Ja. Så Geijer tvingades lägga ner 1930 efter 7 års verksamhet. Och då hade bara 25 bilar tillverkats. Kan inte du nämna några norska internationella storföretag?
Norska internationella storföretag? Ja.
Exakt! Exakt så! Kanske var den norska marknaden helt enkelt för liten och bilarna för dyra. Men det skulle komma att ändras. På 30-talet fick fler råd att köpa bil, men inte hjälpte det. Ingen verkade vilja köpa norskt. Norge fick istället nöja sig med att montera utländska bilar och bygga karosser.
Men vänta, skulle vi inte prata om troll i det här avsnittet?
Jo, men vi måste ju bäsa norrmännen först i 100 år här som vi har gjort. Men vi kommer snart till troll, det är bara en grej kvar först. Bussar nämligen. För 1935, då lanserades de norska Strömmenbussarna. De var moderna och hade lättmetallkaross och individuell fjädring på alla hjul. Det är som en sån här Citroën.
Precis.
Ja. Den strömlinjeformade designen upplevdes också som snygg och modern. I efterhand säger experterna att Strömmenbussarna faktiskt kunde ha blivit en internationell succé. För nu var Norge för första och hittills enda gången världsledande inom fordonsteknik. 60-70 bussar tillverkades, men utan att få det riktiga lyftet. Det är inte mycket till volym i de här industrierna.
Nej.
Det är ju ändå 30-talet här. Det är,
precis. Ja.
Men strömmenbussarna, de kommer inte avskräcka ingenjören Per Kolle Larsen, mannen bakom den norska bilen Troll. Och nu, Andreas, nu är det dags.
Ja, nu är vi på 50-talet.
Ja, Kolle Larsen är en driven företagare och nu i mitten på 50-talet ska han lyckas med det som alla andra norrmän misslyckas med. I Tyskland får han tag på metallformar för biltillverkning. Tillsammans med designen Hans Trippel ritar han sedan Trolls sportcoupé. De här två har en glasklar vision. Norrmännen ska bli de första utanför USA som bygger en bil i glasfiber. Det här är ett ganska nytt material på 50-talet. Och att tillverka Troll i just glasfiber, det har tre fördelar.
1.
Den ska inte rosta.
2.
Den ska bli 130 kilo lättare än om den byggdes i plåt.
3.
Produktionen ska bli både lättare och billigare. Inspirationen kommer från Chevrolet som redan har testat glasfiber. Dessutom har norrmännen sneglat på den östtyska Trabanten. Ja, det är ju en förebild.
Det är en förebild. Ja.
Genom att förena de här båda så tycker Kolle Larsen och Trippel att de har uppfunnit ett snillrikt framgångsrecept. Men nu kör våra visionärer rakt in i väggen, billigt talat. För politiken kommer in i bilden. Vid den här tiden importerar Norge bilar från Östeuropa mot att de får exportera sin fisk dit. Att bygga och sälja en inhemsk bil i Norge, det skulle störa den här ekonomiskt viktiga dealen med östländerna. Frågan hamnar på den norska regeringens bord. Å ena sidan vill politiker alltid uppmuntra inhemska innovationer. Men å andra sidan så kan de inte riskera den viktiga handelsbalansen med öst. Lösningen blir radikal. Troll får finnas. Men företaget får inte sälja mer än 15 bilar per år i Norge. Det här är ett riktigt dråpslag för Kolle Larsen. Men kanske ska det gå ändå. Han fortsätter att söka tillstånd om att få sälja sin bil fritt. Politikerna ska säkert ändra sig till sist. Dessutom är Norge en liten marknad och Troll kan ju exporteras och bli en stor internationell spelare. Det här är en idé som utländsk press också tar till sig. Troll jämförs nu med Saab, Citroën och Porsche. Det är stort ändå. Mm. Den 21 oktober 1956 skriver Expressen att en plastbil i djupaste hemlighet håller på att tillverkas ute på den norska vischan. Tidningen rapporterar också att det handlar om en liten snygg sportbil som liknar en Porsche och som ska kosta 9800 svenska kronor. Det är ungefär 135 000 i dagens penningvärde. En Volvo Amazon i Sverige kostar 12 600 kronor vid den här tiden. Så Troll skulle bli en hård konkurrent rent prismässigt. Norska köpare, ja, de ska få betala 2 000 kronor mer för en Troll än för en Volkswagen. 30 bilar i månaden var i produktion och hälften av dem ska gå på export till Tyskland, beskrivs det. Expressen lugnar nu sina läsare genom att bedyra att den här satsningen inte ska konkurrera med Volvo och Saab just eftersom produktionen är så liten. Tidningen skriver också att intresset är stort även utanför Norge. Hälften av bilarna ska exporteras till Tyskland. Privatpersoner från Sverige, Finland och USA, de uppges vara villiga att låna ut pengar till Trollprojektet. Det här kan bli hur stort som helst. Alltså, någon som har hört det här namnet Troll, kan de tro på en sån här affär?
Tydligen.
En bil som ska se ut som en Porsche och heter Troll.
Men den är cool och det är glasfiber och det är norskt. Vad kan gå fel?
Ja, jag låter den hänga i luften ett tag. För att verkligheten på fabriken i Lunde på den norska landsbygden, den är ganska långt ifrån beskrivningen i Expressens optimistiska artikel. Allt i Trollfabriken sker för hand. Ungdomar från bygden, de lär snabbt upp. Det råder brist på både maskiner och verktyg. Det är kort sagt rena startup-kaoset. Och långt senare skriver tidningen Top Cars så här om Troll.
En av världens genom tiderna fulaste bilar. Ur ett ingenjörsperspektiv är Troll kanske inte totalt misslyckande, men designen, den är nästan brottsligt usel.
Hårda ord. Men vad ska man säga idag om den här designen då? Bilen ser ju lite ut som om James Bond har fått hjälp av sin uppfinnare Q att bygga om en gammal Citroën. I brist på bättre uttryck skulle man kunna säga att Troll är fulsnygg. Vad tycker du det här alltså?
Helt ful tycker jag inte att den är. Den har ju någon slags charm, men det är också någonting oerhört märkligt med den.
Den ser hög ut och låg ut på samma gång.
Det är nästan som att man har satt ihop två bilar som inte riktigt passar ihop. Å andra sidan tycker jag att det finns mycket som är betydligt fulare som rullar på vägarna idag.
Det kan man tycka. Men det är lite Kurt Olsson över den.
Ja, men det är det, absolut.
Men jag tänker på en annan sak. Vi är på 50-talet. Där ju det löpande bandet har ju funnits sedan början på 1900-talet. Och då står de här och bygger en bil för hand. Som dessutom ska vara billigare än en Volvo.
Men vad väntar du av en agronom som har varit dykare i Afrika? Jag tror att den här ingenjören har tagit sig vatten över huvudet och har blivit förförd av idén att han ska lyckas med någonting som ingen annan har lyckats med. Vilket ju jag tror kommer vara lite av ett återkommande tema i den här podden faktiskt.
Ja, men de här entreprenörerna, de har man ju en väldig medkänsla för. Det har vi ju alltid.
Mm.
Men investerarna som har pytsat in pengar här...
Ja, å andra sidan kan man säga när folk pytsar in pengar i bolag idag där inga produkter har kommit ut, det är oklart vad de här personerna som sitter i ledande befattningar har för erfarenhet av det de nu ska göra, men det finns en massa hype kring bolaget och det är något oerhört lockande i tanken på att man tidigt kan kasta sig in i någonting som 1, 2, 3, 10 år tidigare kommer vara väldigt framgångsrikt. Jag tror det är väl drömmen om att tjäna, göra sin hacka helt enkelt.
Säkert. Och just det här att en handbyggs är ju inte en del av prospektet till investerarna.
Det är nog någonting som investerarna inte känner till.
Nej. Och att bilen är fulsnygg, det behöver väl egentligen inte vara så dåligt, för att Carl Larsson, han tror stenhårt på sin idé. Och våren 1957, då är det dags. Den första trollbilen levereras till kund. Det är en stortingsman, som Expressen skriver, som har köpt den. Köparen har helt säkert längtat efter den tvåcylindriga 700 kubiks motorn och de 30 hästkrafterna. 30 hästkrafter! Bensinförbrukningen är en halv liter milen och toppfarten 130 km i timmen. Troll är fyrsitsig, även om det är lite trångt i baksätet, som enligt Expressen har utrymme för ett par småbarn. Jag tänker på, med tanke på hur Norge är byggt. Alltså det är ju backigt i Norge. De här 30 hästkrafterna, fattar du hur mycket man måste växla med den där bilen?
Här är en premiumprodukt som man köper på grund av coolness-faktorn.
Ja, eller ren patriotism kanske.
Oh ja.
Men nu går tyvärr luften ur Troll fullständigt. För trots all draghjälp från medierna så blir det ingen succé. Bilköparna väljer att fortsätta satsa på säkra kort som Saab och Volvo. En norsk bil lockar inte, i alla fall inte Troll. Man kan fråga sig vad som hände med den där exporten till Tyskland som Expressen så entusiastiskt har rapporterat om. 1958 upphör arbetet helt på Troll Plastik och Bilindustri i norska Lunde. Det är drygt 1,5 år efter att den första bilen levererats. Pengarna är helt enkelt slut. Ska staten kanske kunna rädda det skuldtyngda bolaget? Nej, det har norska staten ingen lust med. Planerna på massproducera bil på den norska landsbygden imploderar. Troll går i konkurs. Men Andreas, hur har det då gått om vi ska utvärdera det här?
Fem bilar har sålts. Mer än så blev det inte från fabriken. Då förstår du att de här killarna skruvade för hand.
Det gör jag, och jag förstår också att de som har en Troll idag sitter på en otrolig kultprodukt. Jag skulle nog hellre ha en Mercedes-Benz Måsvinge än en Troll i för sig.
Jag skulle för sig hellre ha en Troll än en Itera.
Ja, hur som helst. Den som idag vill se Troll med egna ögon kan göra det på någon bilmässa där den då och då visas upp som en kombination av nostalgi och varnande exempel. Så här lät det när man för några år sedan provkörde ett av exemplaren som finns på Rogaland Bilmuseum i Norge. Men ingen behöver tycka synd om norrmännen, även om vi snart har ägnat en halvtimme åt att sitta här och driva med dem. Sen början av 70-talet har Norge haft en högre ekonomisk tillväxt än de flesta andra länder och arbetslösheten har varit låg. Orsaken är givetvis olja och gas, som under samma period började exporteras i hög utsträckning. Norge är det fjärde rikaste landet i världen räknat i BNP per capita. Utmaningen är att gas och olja nu står för ungefär 70% av Norges export, vilket gör landet väldigt känsligt för svängande oljepriser. Det är helt enkelt jobbigt när man blir för beroende av en enda superstor industri. Så frågan är vad Norge ska exportera i framtiden när världen nu håller på att fasa ut oljan. Lax och lusekoftor räcker ju inte. Är det kanske då någon gång i framtiden som Troll 2, en eldriven Tesla-konkurrent, kommer att revolutionera marknaden? För är det något som den norska bilhistorien visar, så är det en imponerande envishet i att försöka igen och igen och igen. Och bäst av allt är att dagens bilentreprenör i Norge inte har någon mäktig hästmaffia att slåss emot. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer med mig, Mattias Bergman och Andreas Utterström. Normalt sett så kallar vi oss för Commercial Content och hjälper företag att berätta om sig själva. Exekutiv producent är Jonas Lindskov.
Tack också till Albert Utterström Härdmark, min son, för Norgehistorien. Om du är intresserad av ekonomi, lyssna gärna på våra kompisar i Kapitalet, en jättebra podd om storytelling som har med ekonomi att göra. Mattias, har du något favoritavsnitt?
Ja, jag tycker att det är väldigt fint i Kapitalet när de gör avsnitten som att de är ute och testar och undersöker saker så att säga medan podden pågår. Till exempel när Gunnar Harjus, som är producent för podden, ska kolla upp vad som finns för obligationer i hans bolån.
Åh herregud.
Alltså vad hans bolån egentligen ligger någonstans.
Det är inte lätt, va?
Nej, det var en svår fråga kan jag säga. Betygsätt och recensera gärna Misslyckade affärer i iTunes så är det fler som hittar även till vår podd. Och mejla oss gärna tips om norska eller andra misslyckade affärer till misslyckade@bplus.se.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.